Välkomna ska ni vara till den här poddversionen av samtalen mellan gaseller och stora svenska företagsledare arrangerat av Dagens Industri. Den här gången träffar Tobias Larsson som är vd på Telia Företag, Jonny Warström som är CEO och grundare på Mentimeter. Välkomna!
Tobias Larsson heter jag och jag är ansvarig för företagsaffären på Telia i Sverige. Och med mig idag har jag Jonny
Warström, vd och medgrundare till Mentimeter.
Vd för Mentimeter, kan du berätta lite grann vad Mentimeter är för företag?
Precis, Mentimeter eller Menti säger vissa. Det är ett väldigt enkelt sätt för en ledare att engagera en publik. Och det behöver inte vara en publik som flera hundra på en konferens, utan vad du gör är att du skapar en fråga eller ett påstående eller du vill testa kunskap. Så du går in på mentimeter.com, skapar upp den här frågan och sen gruppen som du presenterar mot eller har mötet med, de tar upp sin telefon. Går in på menti.com och så är du connectad med din publik så att du kan liksom interaktivt leda ditt möte eller din presentation istället för att bara prata rakt ut till dem. Så att det är ett sätt att vända konversationen från liksom den ensidiga presentationen till en konversation.
Superspännande företag som är ett välkänt varumärke och som jag tror ganska många kan relatera till och använder.
Ja, det är kul att höra. Man kommer ur sin lilla bubbla på kontoret och det är kul att höra att folk att den är så stor som man tror att den är.
Kul att träffas. Kan inte du berätta lite grann om hur det startade alltihopa? Vad gjorde du då och hur kom du på idén?
Jag var ju faktiskt jobbat på en konkurrent till dig faktiskt. Jag vet inte om man får säga det här i podden, men jag jobbar på Telenor. Men jag och mina medgrundare hade ett problem. Vi jobbade på stora bolag och på mina kompisar på konsultbolag där det var extremt mycket möten. Och där väldigt få av de mötena var inkluderande och engagerande. Och det fanns ingen riktig tjänst för det vi ville uppnå. Vi ville liksom få folk att tycka till och så här, engagera sig i mötet. Och det fanns ganska komplexa system som handlade om tryckknappar och sådana saker som man använde vid event. Men ingen riktig som var till det här lilla mötet, det veckomötet, den här fredagsdemon, alltså de här mikromötena som man ständigt har, som också behöver engagemang.
Ja, det här kan jag verkligen känna igen.
Ja.
Det är ju verkligen precis så.
Och de sitter man i oändligt många av. Och vi bara säger, men då utvecklar vi den tjänsten själva, för att vi behövde den. Så att jag tar med den till jobbet, demar den för min vd som sedan använder den på något teammöte. Min kollega som är vår produktchef idag, han var konsult och tog med den till Ericsson som han var hade uppdrag på. Och de blev helt förälskade i den här liksom lilla beta-versionen av Mentimeter som vi själva hade byggt på 3 månader.
Och vad var det i beta? Vad tog ni med från början?
Det var bara multiple choice, så du kunde välja mellan en av flera alternativ. Och det var det. Men
du skrev in en fråga och så kunde du välja trycka på något vis med musknappen eller någonting på.
Exakt, men det som vi gjorde som gjorde det här mycket mer tillgängligt och det som blew people's minds som vi pratade om, det var att du plockade upp din egen telefon och det här var 2011-2012 och då var ju iPhones inte lika vanliga som idag, smartphones, så att du plockade upp din telefon, gick in i en browser, skrev menti.com. Och helt plötsligt så var det din röst som syntes på skärmen. Och den effekten, vad som hände där, var det så här innovationslipet som vi gjorde som folk bara blev helt ställda efter. Men då rösta på en av flera alternativ. Och det var egentligen därifrån så här, den reaktionen och den efterföljande reaktionen när folk hörde av sig till oss och berättade hur det här hade förändrats ett möte eller en presentation eller ett event som fick oss att så här, sakta men säkert fortsätta jobba med det. För det här gjorde vi bara vid sidan om. Det här var bara ett kul helghack kan man säga.
Fanns det en betalningsvilja också? Man kan komma på bra idéer, men sen att gick det att känna att folk var beredda eller företagen var beredd att investera och betala för det här?
Vi trodde inte det från början. För oss var det bara en rolig gratis produkt som vi själva skulle använda. Men det var faktiskt Ericsson som frågade så här, men vad tar ni för den här produkten? Vi skulle gärna vilja använda den i det här projektet. Och då var vi tvungna att hitta på en affärsmodell. Det hade vi inte från början. Och då var det naturligt för oss att ta betalt per license eller per seat. Alltså hur många ledare som använder produkten.
Mm.
Och det är fortfarande vår affärsmodell idag.
Ja.
Så att vi kollade på andra så här B2B SaaS-produkter som vi är. Och sen satt egentligen, tillsammans med någon typ av marknadsanalys, så satt ändå Ericsson den första liksom betalningsviljan.
Mm.
Och sen det gjorde vi till en self-service-modell så att folk kunde betala med kreditkort på vår online-tjänst.
Mm.
Och helt plötsligt så fick vi betalande kunder där också. Så sakta men säkert under 2 år ungefär så fick vi tillräckligt med confidence att faktiskt börja jobba heltid med det.
Men nu beskriver du, det här är väldigt mycket en framgångssaga, men det måste ha varit lite motgångar på vägen.
Ja, alltså de 2 första åren när vi gjorde det här vid sidan av, då var det ju det var ganska lite självförtroende i teamet generellt.
Ja.
Alltså bland oss grundare. Vi trodde ju inte riktigt på att det här skulle vara ett företag, eller när vi började tjäna lite pengar, kanske tjänade 10-15 000 i månaden där 2014. Mm. Då var det inte jättehög tro på att det här skulle vara ett företag som vi kunde jobba med och kunde få ut lön på. Så det var väl den första liksom så här, komma över vår egen självbild av att det här inte var någonting som var bärkraftigt.
Mm.
Det var någonting som vi fick jobba ganska mycket med oss själva med att men det här är faktiskt, om vi bara kollar idag så är det faktiskt någonting som börjar bli ett riktigt företag och som inte är den här helghacket som vi hade för 2 år sedan.
Men det du beskriver, ni kom från anställda allihopa på liksom trygga anställningar, bra anställningar, till att våga bli entreprenörer som är, tycker jag då, känslan av att man kastas ut till någonting ganska okänt och vågar och förmodligen inte alls får samma ekonomiska bas. Hur vågar ni ta steget?
Vi 2014, så eftersom vi inte hade ekonomin i bolaget, 10-15 000 i månaden klarar inte av att ge löner till oss, så tog vi in en liten ängelinvesteringsrunda. Så vi tog in ungefär 3-3,5 miljoner svenska kronor. Och det var det egentligen som vi satsade på. Och då igen, första gången som entreprenörer, och vi sa till varandra, vi testar ett år och ser vad som händer. För ett år räcker pengarna i princip. Så det var väldigt kort horisont. Och på tal om motgångar och att det inte var lätt från början, efter det året, vi var 7 stycken som jobbade under det första året, mellan 2014 och 2015.
Mm.
Och sommaren 2015 så slutade 4 av 7 personer för att det inte var ett roligt bolag att jobba på. Vi var...
Ja, det var det som var orsaken till att de...
Ja, det var liksom, det var alldeles för stressat. Vi hade inte pratat och kommit överens om hur vi jobbade med varandra.
Nej.
Ganska mycket vad vi skulle göra. Vi satt oss och började koda och så bara sprang. Och jag började sälja. Och det var full fart, hög energi. Men hur, alltså så här, vad vi idag kallar våra core values, eller hur vi jobbar med varandra, det hade vi inte alls kommit överens om. Så det var väldigt mycket interna stridigheter och stress och inte alls en säker miljö att jobba i. Så det är så här, där 2015 hade ju faktiskt Mentimeter kunnat gått under. För att det var jag, Niklas som är produktchef idag och en anställd. Det var vi de enda som var kvar i bolaget.
Och hur kom ni fram till att det var det här som var problemet?
Alltså vi hade ju sett den typen av bolag och vi hade även lett den här typen av projekt vi har alla pluggat på KTH.
Mm.
Så vi hade ju erfarenhet av det sen tidigare och sett bolag som var kulturstyrda och sett hur vi också ville egentligen haft en sån organisation, men vi var alldeles för stressade. Vi var alldeles för, alltså vi hade fått 3 miljoner kronor av 4 ängelinvesterare. Alltså på den tiden tyckte jag att det var så enormt mycket pengar. Det är fortfarande enormt mycket pengar. Alltså,
men, så investeringen gav press?
Ja. Och,
som i sin tur gjorde det svårt att utveckla kulturen i princip.
Ja, och kulturen, det är långsiktigt ganska långsamt arbete. Man investerar tid nu för att få utväxling på det över tid. Mm. Och vi kände nog att vi inte hade den tiden, fast vi egentligen hade det. Men att stressen kom, att vi fokuserade på bara liksom den kortsiktiga vad-leveransen och inte hur.
Så när ni insåg att ni behövde bli kulturdrivna, vad gjorde ni då?
Men jag och Niklas då, det var enkelt för oss för att vi var de enda grundarna som var kvar. Och vi satt oss ner och sa så här, men vad är våra hur då? Och då kom vi fram till våra 5 core values. Och så bestämde vi hur vi skulle börja jobba med det. Vi skulle rekrytera enligt dem. Vi skulle omborda och vi skulle framförallt utveckla och ge feedback till oss, både oss själva och till de kollegorna vi hade baserat på våra core values. Mm. Och det var egentligen starten på det som blev liksom ett tryggt bolag där folk stannar kvar. Mm. Så sen hösten 2015 så har 9 personer sagt upp sig från Mentimeter. Och idag är vi 200 anställda. Så det var någonting som vi löste upp där och kom överens om att dels investerade vi tiden och energin i att det här är viktigt. Och att vi bestämde vad det var som var våra liksom, spelregler kan man väl säga på svenska.
Mm. Så det var inte produktutvecklingen primärt utan det var kulturutvecklingen som fick det att klicka på något vis.
Ja, verkligen. Mm.
Spännande. Jättespännande. Och i ett litet bolag dessutom att det är så stor vikt på kulturen.
Ja, då nollställer vi egentligen hela bolaget eftersom vi var så få kvar.
Mm.
Det är ju en lyx man kanske har som startup. Att om man nollställer så nollställer man verkligen för man är så få människor.
Mm.
Och allting som byggs upp därefter byggs ju baserat på det man har satt från början.
Men vad såg ni mer då fram tills ni fick... Så ni var anställda i några år. Eller rättare sagt, ni drev det som ett sidoprojekt i några år. Bredvid trygga anställningar. Ni valde att satsa när ni började ana att det kunde ge sig. Gav det ett år. Egentligen missade målet då kan man väl nästan säga.
Verkligen, verkligen.
Och gjorde en omstart, en kulturomstart.
Yeah.
Så hur... ni satt era värden. Vilka värderingar är det ni har? Vilka är de här 5 värderingarna?
Men det är så här, work smart, vilket handlar om mycket hur man agerar själv. Att man skalar sin egen tid, man försöker automatisera arbete. Nästan så här, outputen från företaget ska vara multipelt på det man lägger in hela tiden. Som att vi slänger inte folk på problem, vi försöker verkligen jobba smart hela tiden. Sen har vi en core value som heter Act with a Consultant Mindset, vilket låter lite konstigt när man säger det. Men det handlar egentligen om hur man agerar mot sina kollegor, andra. Agera mot dina kollegor som om du vore kunder. Du dyker alltid upp i tid till möten, du har med en agenda, det är tydligt vad syftet är. Du är bra att ge och ta feedback.
Mm.
Så agera som om de vore kunder till dig.
Mm.
Och då tar du ett väldigt speciellt ansvar som vi kanske inte hade sett annars på bolag.
Och vad tror du, liksom, jag förstår precis det här med respekten, att man visar tid, men det är också någonting utvecklande att man ger och tar feedback. Är det någonting som ni har märkt?
Exakt, och det handlar ju under den. Alltså, ge och ta feedback är kanske det en av de sakerna som vi pratar mest om, som vi tycker att vi är ganska bra på, men som ständigt måste utvecklas.
Mm.
För jag tror det är därigenom också det blir en trygg arbetsmiljö, för att man vet var man har sina kollegor, man vet vad man kan utvecklas inom, det är ingenting som göms och kommer fram om ett halvår eller ett år i någon 360 eller någon feedbacksamtal eller något samtal med sin chef, utan att det tas där och då när det händer någonting.
Mm.
Också att göra folk att ha en organisation som är säker nog att man kan fråga efter feedback och inte vara rädd för vad man får för svar.
Att det är okej att ha utvecklingspotential kvar.
Exakt, verkligen, verkligen. Och från alltså, vem du än är i bolaget så ska du liksom känna den tryggheten.
Många företag som pratar om det här, liksom, har du något konkret exempel på när det har gett någon effekt?
Ja gud, alltså jag frågar efter feedback konstant.
Mm.
Mycket av det som jag måste tänka på nu för tiden är ju att jag sitter inne på information och vet inte vilken information som andra är intresserade av vid vilken tidpunkt.
Mm.
Så mycket av den feedbacken som jag efterfrågar är ju så här, känner du att du har fått tillräckligt med information i den här frågan eller vid det här tillfället för att du ska förstå hur Mentimeter agerar just nu eller förstå hur vi tänker i den här frågan.
Mm.
Och sen justerar jag ju. Och jag vill inte berätta för mycket. För då förstår man inte kontexten. Eller det blir bara för mycket information.
Mm.
Och jag vill inte berätta för lite. För då känner folk inte att de är med i de här ständiga förändringarna som sker i Mentimeter.
Just
det. Så det är väl ett konkret exempel på hur jag jobbar med feedback.
Mm. Så när ni var nära att gå under där då. Folk hade hoppat av och ni hade börjat ta slut på investerarkapitalet. Mm. Hur kände du då? Var du också beredd att lämna?
Ja, det var ju verkligen inte kul för mig heller att jobba på Mentimeter då. Det var ju en väldigt jobbig tid och jag tror att det var otroligt nära att liksom Mentimeter inte hade funnits för att och Niklas likaså, han tyckte inte heller det var kul. Jag tror vår räddning var ju varandra. Mm. Vi kunde liksom samlas i analysen vad som hade gått fel och faktiskt en sak som vi gjorde var att så här, jag hade haft, vi hade inte riktigt tydliggjort vilket ansvar vi hade som i rollerna i bolaget.
Mm.
Så att implicit som vd så tänkte både jag och Niklas att jag hade kulturansvaret.
Mm.
Och av oss två så ska inte jag ha kulturansvaret. Han är mycket bättre på den typen av arbete.
Mm.
Så det var också en sån sak som vi var väldigt så här, efter ett år så var det så här, vi satt oss ner och pratade om så här, men varför har du inte gjort mer om det här?
Mm.
Och varför har du inte gjort det här och det här och det här?
Mm.
Och min fråga tillbaka var Niklas bara, men varför har inte du gjort det för? Om du tycker att jag inte gör det här bra. Och att vi separerar, alltså han tog över det ansvaret. För mig är det inte, det finns ingen så här exakt lista på vad en vd ska eller ska inte göra.
Mm.
Utan låt oss göra det som vi är bra på istället. Så Niklas tog över det arbetet och det är ju en av de stora förändringar som hände. Dels att vi faktiskt satte vad våra core values var, men också att han tog över liksom ledartröjan i det, vilket han är väldigt bra på.
Mm.
Och så fortsatte jag med det som jag var bra på. Så att jag, och det kändes ju som så här, jag tror att vi inte hade kommit ur den situationen om vi är ganska, eller vi är väldigt bra vänner privat också. Och vi kan prata om det här ärligt och utan någon typ av prestige.
Mm.
Och jag tror att det räddade oss. Och sen sa vi så här, men då kör vi en gång till. Vi testar, vi rebootar.
Mm.
Och så har vi pratat igenom vad vi tror vi gjorde fel. Och så får vi se om det räcker för att det här ska bli som ett kul bolag att jobba på.
Men diskuterade ni även att lämna in i också?
Absolut, vi var ju fyra grundare från början.
Mm.
En som inte hoppade på alls 2014 utan hade ett annat roligt jobb som han ville fortsätta med. Och sen 2015 så var den tredje slutade. Han körde ett år och sen bara, nej men det här är inte för mig. Så han gick tillbaka till sin gamla arbetsplats. Så absolut, det fanns ju där och vi pratade om det. Men jag och Niklas var väl lite mer så här, vi kör ett tag till och ser om vi kan lösa det här. Vi trodde nog ändå på den här, de nycklarna som vi började, eller som, låsen som vi började låsa upp, trodde vi skulle lösa det. Vilket det gjorde också då.
Spännande.
Mm.
Vi pratade om två utav era core values. Om du fortsätter på den, jag tyckte det var jättespännande att höra.
Ja, exakt. Så have fun, vilket för mig är, have fun handlar inte för mig om öl på after worken. För mig handlar have fun om att vi ser till att det vardagsjobbet är roligt.
Mm.
Vi ser till att man är produktiv på jobbet. Man ser till att vi har en avslappnad inställning när man går på möten. Man kan garva ena sekunden och ha väldigt allvarliga affärsdiskussioner andra sekunden.
Har du gjort något sånt där riktigt misstag som du har fått ångra?
Alltså det är klart att så här, det har varit väldigt mycket, det är mycket pannben och när man bygger bolag. Och det är mycket saker som man kanske hade önskat att man gjorde rätt från början, men som man sen bara får liksom trycka sig igenom.
Alltså, har du något exempel på?
Det är alltså nu när vi 2018 var det första gången som Mentimeter fick chefer som inte var jag och Niklas.
Mm.
Så fram till sommar 2018 så var jag och Niklas chef till alla på Mentimeter.
Mm.
Då var vi 23 anställda, så det gick ju fortfarande att göra det. Och för mig och Niklas var det också ett sätt att hålla Mentimeter som ett litet bolag. Vi har alltid velat haft ett litet bolag. Också, du hörde grundarstoryn.
Ja.
Vi gjorde inte det här för att få ett väldigt stort bolag, utan för att vi gillade produkten och så började vi sälja den och så gick det faktiskt bättre och bättre och bättre.
Mm.
Men 2018 då så gick det inte längre, utan det fanns för mycket att produktutveckla, det fanns för mycket kundrelationer och förfina. Och då skapade vi chefslager. Och den utbildningen av chefer och den liksom vad det innebar att vara chef, för vi var en väldigt ung organisation.
Mm.
Och jag tror att den onboardingen av cheferna och utbildningen av cheferna hade vi kunnat göra mycket, mycket bättre.
Mm.
Det var ju liksom learning by doing and learning by failing i princip. Både från mig som chef över chefer och de som första gångens chefer över liksom, vår organisation. Och det är klart att så här, ja men i hindsight, det hade vi kunnat göra mycket, mycket bättre. Men så här, ja, det är också en läroprocess. Och nu vet vi, liksom, 2019 när vi skulle omborda fler chefer i organisationen, då hade vi lärt oss av det där misstaget vi gjorde 2018. Och därmed var mycket, mycket bättre förberedda på vad som behövdes.
Mm.
Så att så här, ja, det finns mycket saker vi skulle kunna göra bättre. Och hade jag byggt ett till bolag idag så hade jag ju aldrig gjort det. Då vet jag ju hur omborda chefer.
Ja, jag tänkte, det är nog en viktig del i att skala upp en verksamhet verkligen, att man får nästa nivå att veta vad de ska göra hela tiden.
Ja, nu
och att hjälpa till med uppskalningen.
Verkligen. Mm. Och nu ser vi ju, våra chefer är ju det viktigaste vi har i bolaget. Just för att det är där man är närmast alla hela Mentimeter.
Mm.
Och det är där, på tal om ju feedback och coaching och cultural alignment och se till att man både anställer och behåller rätt anställda. Det är ju cheferna som har det ansvaret. Mm. Det är väldigt, väldigt mycket ansvar i den rollen. Så ju, idag vi har ungefär 40 chefer i Mentimeter idag och onboardingen, utbildningen och vidareutbildningen av dem är något av det viktigaste vi gör på i hela, alltså internt organisationsutvecklingsmässigt.
När började det gå riktigt bra?
Alltså Mentimeter har ju en go-to-market modell som är lite speciellt, vilket är att vi exponeras ju varje gång folk använder oss för i snitt 17 personer. Så snittpubliken för när Mentimeter används är 17 personer. Och av de 17 så är det i snitt en som blir ledare och sen skapar sitt nya möte eller sin nya presentation. Och den där modellen har ju funnits ända sedan 2012. Alltså sen vi inte ens jobbade med Mentimeter heltid. Så att när det började gå bra för Mentimeter, det var egentligen när den här hade fått fortsätta växa. År efter år efter år efter år. Så att 2015, 16, 17, 18, 19, 20, alla år har, vi har ju växt över 100% year over year varenda år sedan 2012.
Har ni behövt jobba på någon sån här medveten expansion? Vi pratade tidigare inför sändningen här om lite olika geografier. Har ni behövt liksom pinpointa marknader som ni ska ta? Eller är det snöbollseffekt även?
Alltså vi har, numera har vi vår enterprise-sälj som är ungefär 60 av våra kollegor jobbar med större kunder. Som är, då köper de 100 eller 500 eller 1000 licenser per företag. Den har vi hittills kunnat skala upp från Stockholm. Även fast Nordamerika är vår största marknad. Mm. Så USA är by far vår största marknad. Nu om en månad eller om 3 veckor så öppnar vi vårt första kontor som inte är Stockholm.
Ja.
Vilket är i Toronto. Och det är egentligen inte för Kanadamarknaden utan det är för Nordamerikamarknaden. Men i och med att vi har en så speciell go-to-market så behöver vi inte vara i det landet vi säljer i.
Nej.
Utan att vi låter produkten göra sitt.
Mm.
Den skapar adoption och den skapar kärleken till produkten och många gånger så skapar den också betalviljan.
Mm.
Och sen när den är där, det är då vi pratar då med våra enterprise-kunder på en lite mer central nivå. Mm. Och sen koordinerar vi liksom, ja, då hundratals licenser. Så nu kommer 10 kollegor åka över till Toronto om 3 veckor.
Okej, så att ni bygger upp kontoret med befintliga anställda?
Exakt, och 10 nuvarande anställda åker över och sen ska de rekrytera lokalt.
Ja.
För att i slutet av nästa år så ska det kontoret vara mellan 40 och 50 anställda. Så det kommer vara väldigt snabb uppskalning där.
Ja. Men ni kommer ha, är tanken att ni har svenska anställda där för att starta upp rätt kultur från starten? Och
exakt, nu är ju typ, jag vet inte ens om majoriteten är just svenskar. Vi har väldigt mycket internationella kollegor
från svenska kontoret.
Från svenska kontoret.
Ja.
Exakt, men så alla där är ju precis, man lägger grunden för kulturbygget. Sen kommer det vara en annan kultur, för det är, man är ändå i Toronto. Det är liksom den kanadensiska arbetsmarknaden och kanadensiska värderingar som kommer influera. Men grunden kommer ju vara Mentimeter. Och det är en av våra mest seniora ledare, vår CMO, som blir general manager på det kontoret och ska bygga upp det. Så att det är viktigt för oss att det finns liksom Menti-DNA, samtidigt som vi förstår också att det kommer vara ett annat kontor än vårt liksom Stockholmskontor.
Så om du jämför Mentimeter om 2 år med Mentimeter för 5 år sedan.
Ja.
Ni har växt rejält. Du sa ni är 200 anställda idag.
Ja, precis. I januari förra året var vi 70 och nu är vi 200. Så det växer snabbt.
På 1,5 år har ni nästan tredubblat bolaget vad gäller antalet anställda.
Yeah.
Och ni går ut på expansion till Kanada. Och ni är redan internationellt. Hur stor del av affären ligger internationellt ungefär?
95%.
95%.
Alltså, ja, Sverige är en jätteliten marknad för oss.
Så berätta lite mer om så här tillväxten, success storyn.
Ja, men
hur skulle du beskriva den här fantastiska platsen ni befinner er på nu.
Ja, men också kopplat tillbaka till när vi pratade om vår core value work smart. Det som vi har gjort är att hela tiden, så fort vi kommer på någonting som hjälper vår tillväxt eller vår expansion, så försöker vi automatisera det så att vi själva inte behöver liksom ha någon handpåläggning på det. Vår marknadsföring till exempel, det är bara produktmarknadsföring. Vi analyserar hur våra kunder beter oss på vår plattform. Idag har vi över 12 miljoner registrerade ledare. Och vi lägger till ungefär 700 000 till 1 miljon nya per månad. Och de kan vi följa exakt hur de beter sig i vår plattform och försöka hjälpa dem att bli så mogna som de bara kan bli och i slutändan stå framför andra på ett möte eller en presentation. Och det är det som triggar vår framtida utveckling. Och det är otroligt skalbart, för får man till den här automationen i marknadsföringen, i produktutvecklingen och så vidare, så kan man, då blir det någonting som ligger där hela tiden. Och sen ovanpå det då så lägger vi vårt enterprise-sälj. Det är ju lite mer handpåläggning. Det är ju det att man pratar med CMOs eller CIOs eller CTOs på bolag som redan har Mentimeter implementerat utan att de vet om det ofta. Att det är många hundratals användare i sin organisation. Och det vi pratar mer om då, så här, säkerhet och central inlogg och alltså sådana saker som är enterprise features i bolaget. Och det är egentligen så som vi har de senaste 4 åren byggt vår affär, och det med största sannolikhet så vi kommer bygga vår affär de närmaste 2 åren också. Sen kanske vi behöver, nu börjar vi med Nordamerika eller den tidszonen, med största sannolikhet så kommer vi behöva den östliga tidszonen. Australien är en ganska stor marknad till oss. Singapore, Japan är rimligt stor. Så att det är nog fråga om när, inte en fråga om.
Så ni bygger kontor även i någonstans Asien, Australien.
Ja.
Ja, spännande. Men dina motgångar, vi pratade lite grann om dem, att de har ju ändå funnits där under resan. Har du stärkts av dem för att kunna ta, liksom, har det gynnat dig idag att du faktiskt har passerat igenom några stålbad under tiden, under resan hit?
Verkligen, och vi pratade ju om den här jobbiga perioden 2018 när nya chefer kom in utan att onboardade. Jag märker ju också att de är ju väldigt bra chefer idag för att de gick igenom det stålbadet som de gjorde.
Ja.
Och jag har gått igenom kanske några fler år innan dess av stålbad. Så absolut, jag är nog tryggare i vad jag tycker är viktigt i bolagsbyggandet.
Ja.
Och vad jag inte någonsin kommer vika från. Och jag kanske lite mer lyhörd också, att jag vet att allting inte är precis som det ska vara. Alltså att det är den här ständiga förändringen hela tiden.
Just
det. Så jag tror jag både lite mer fast och principiell på vissa saker och mycket mer flexibel på andra saker.
Så om man skulle ge några råd till nystartade entreprenörer, det låter som att du har tänkt ut ett recept här lite grann. Kan du bjuda på några några av dina vad du aldrig kommer att rucka på?
Ja, men det här är svårt. Men det fungerar ju för mig, eller för oss ska jag säga. Men att för oss har det varit otroligt viktigt för vårt bolagsbyggande att vi är ett kulturdrivet bolag. Alltså att hur vi jobbar tillsammans är lika viktigt som vad vi gör. Och det, för oss har det skapat en väldigt trygg arbetsmiljö. Folk vet vad de förväntar sig och kan förvänta sig av sina kollegor i hur man jobbar tillsammans. Hur vi kommunicerar, hur man lovar och följer upp saker och ting. Och det skapar nog en trygg arbetsmiljö som många, många kvar i över lång tid. Sen behöver inte alla bygga bolag på det sättet. Och det är väl det som jag har märkt också över åren. Alltså, människor bygger bolag på så otroligt olika sätt. Alltså det finns de som inte alls bryr sig om kultur och bara fokuserar på resultatet. Och det finns de bolagen som inte alls tänker på diversity. Vi tycker ju diversity är en fundamental del av vår framgång.
Ja.
Idag har vi 55% kvinnor. I vår produktorganisation så har vi 49% kvinnor. Vi har ungefär 30 nationaliteter i Mentimeter. För oss är det ju en del i vår framgångssaga att vi förstår vad våra kunder vill ha, och både i produkt och marknad och sälj. Sen vet vi ju bolag som är jätteframgångsrika som inte alls bryr sig om de här sakerna. Så för mig är det så här, tipset till entreprenörer är kanske bara så här, ta reda på vad som är viktigt för dig och verkligen liksom vara genomtänkt i de sakerna som är viktiga för dig.
Ja.
Uppenbarligen är inte diversity viktigt för vissa entreprenörer och de är ändå framgångsrika. Då får det vara det.
Men att man sätter sig ner och verkligen funderar på utöver produkten, vad är viktigt för företaget?
Ja.
För mycket av det du pratar om är inte centrerat kring produkten faktiskt. Du pratar om andra dimensioner i företagsbyggandet mycket.
Ja, produkten och vad man bygger och hur man säljer och sådär, det är ju bara en effekt av vilka man har anställda.
Mm.
Så på det sättet så tror jag också att jag styr ganska lite de delarna på Mentimeter idag. Utan det är mer liksom vilka vi är anställda och hur de jobbar och hur de samarbetar.
Ja.
Och det ger ju vilken produkt vi bygger eller hur vi säljer eller hur vi marknadsför det. Men exakt hur man gör det där, det är klart att det är vår framgångsrecept.
Mm.
Men jag är mer på liksom bolagsbyggar och liksom sidan. Och där tror jag mycket mer handlar om att vi är tydliga med vilka principer vi har och hur vi vill bygga det. Och då attraherar vi människor som också gillar det och så multiplicerar vi oss själva.
Jonny, tack så jättemycket för ett bra samtal. Väldigt intressant att höra om Menti.
Ja, men tack själv. Tack så jättemycket.